Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå där, hallå.
Hallå i stugan och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonte, Onskan, Bambi, Bamse, Ekeliv. Kärt ja. Barn har verkligen många namn. Ja. I Stockholm. Örby, va? Inte på redaktionen.
Nej, nu är jag hemma i Örby, precis.
Ja. Och jag då, Per Bjurman, i ett sunny New York. Och vi ska nu spela in NHL-podcastens 290:e avsnitt.
Ja, det är jämnt och fint, måste jag säga.
290, ja, det låter bra.
Precis, om 10 avsnitt till blir det ännu jämnare och finare. Men 290 ja, tills vidare.
300-jubileum, ja, det skulle vara. Jaha, hur är det med dig då? Du är lite, man fick en, man, jag ryckte till här av oro när du berättade att du är lite krasslig.
Ja, i dessa tider så är det inte bra att komma med sådana uppgifter. Då blir man orolig, men ja, lite grann tyvärr alltså, så känner jag lite så här smått i halsen. Men jag är lite oklart om det är liksom det man tror att det kan vara eller om det är bara mina lite allergibesvär. För det känns mer, jag är mer täppt i näsan och så här. Det känns som att det kommer därifrån.
Så ja. Att, ja, du får inte bli sjuk. Inte. Du var ju här i New York när det var som värst. Och du borde vara immun sedan dess.
Ja, exakt. Jag kanske har antikroppar efter min... Det var ju verkligen när det slog till i New York ungefär.
Ja, alltså, innan folk här riktigt hade fattat hur spritt det var.
Precis, sista veckan innan de stängde ner liksom.
Ja, jag tror att jag var smittad. Det var ju många på pressläktaren på Garden som var det. Och, ja, jag hade en period när jag tappade lukt och smak. Och det var ju tydligen ett...
Ja, det är ju ett symptom.
Ja, smak finns det väl de som tycker att jag aldrig har. Men då pratar vi om något annat.
Okej, okay. Ja, det tycker jag nog att då.
Så ja, men Baloo blir lite orolig för Mowgli här. Nu får du hoppas att det inte är något allvarligt.
Ja, det känns, men jag ska säga att det kändes lite mer i helgen som gick här. Nu känner jag mig på bättringsfasen, så att jag tror att jag klarar mig.
Ja, det är bra. Det är bra. Annars, ja. Det har väl inte hänt så mycket sedan vi talades vid sist. New York sitter fast i sin fas 1, New York City, av öppnandet. Men i slutet av förra veckan hamnade jag på en bar för första gången sedan början av mars. Det var ju helt orgiastiskt.
Ja, det kan jag tänka mig. Exotiskt. Otroligt.
Ja. Mm. Ja, jag var vid en stambar. Jag törs inte säga vilken det är, för det var ju inte tillåtet.
Men okay.
De har ju öppnat sig i dörren då. Man får köpa och så stå utanför och dricka. Men de kommer och säger, Per, kom in och sätter ändå. Sitter i ett hörn här, lite diskret. Och där vart jag ju sittande.
Ja, det förstår jag.
Jag älskar baren.
Ja, det vet jag. Det har jag erfarenheter av att du uppskattar.
Ja, jag tycker baren, alltså... Ja, det är en av de mest upphöjda institutionerna i mänsklighetens hela tillvaro, verksamhet.
Ja, ja, det är inte dumt. Nej. Sitta där och sippa lite grann.
Ja, och i övrigt så har jag mest lyssnat på nya Bob Dylan-albumet som jag fått ett förhandsex av, och det är ju 5+ med eftertryck, kan jag säga.
Ja, okej. Okay, ja, det är ju trots allt en gammal legendarisk musikjournalist vi sitter och poddar med.
Ja.
Ja, jag har inte fått förhands... lyssning på den, kan jag säga.
Nej, men du har inte frågat heller.
Nej, det är sant. Nej, exakt. Det kanske finns lite andra intressen.
Ja. Ja.
Men du, det har hänt ganska mycket i NHL då, tycker jag. Eller, mycket och mycket att ta i, men sett till hur det har varit senaste veckorna så tycker jag att vi har några trådar att ta upp idag i alla fall.
Ja, lite grann. Det har ju varit lite nyheter idag. Vi spelar in det här, det är tisdag. Mm. Framförallt i Buffalo.
Ja, precis. Buffalo har väl... den största bomben, om man kan kalla det för det, briserat, där de, ja, ganska kort innan vi började spela in det nu, offentliggjorde att de har sparkat general manager Jason Botterill, den hårt ifrågasatte, som ju i princip alla general managers har varit där det senaste decenniet. Mm. Och Botterill lika så får gå, och han blir ersatt av Kevin Adams, som inte ens har någon GM-bakgrund i NHL. Det är ett ganska okänt namn i de här kretsarna.
En dålis, ja, en riktig dålis.
En riktig dålis. Han är visserligen Stanley Cup-mästare som spelare. Han var med i Carolina-laget som vann 2006. Och, hyfsat gedigen NHL-karriär, men lite doldis i NHL-sammanhang också som spelare. Och nu då har han varit, han är ju från Buffalo, så det är en local boy, och han har varit assisterande tränare i Sabres för några år sedan. Han har varit development-ansvarig i klubben. Men senast så har han faktiskt varit på business-sidan, affärsområdet helt enkelt i Buffalo Sabres. Och nu helt plötsligt kliver in som general manager. Det känns ju väldigt oväntat, måste jag säga.
Ja, det känns väl som ett ganska... Ja, de har ju spelat färdigt då i och för sig. Det spelar inte så stor roll. Men, ja. Jag känner både och här. Liksom. Jag är ambivalent inför det här.
Ja.
Dels så... Nej, det har inte funkat med Botterill heller. Men det är inte... Tålamodet är ju inte stort i Buffalo heller.
Nej, det sparkas general managers och tränare på löpande band. Det är inte det ena så är det andra. Säsong efter säsong i princip.
Ja.
Och de pratar hela tiden när de anställer nytt att nu ska vi börja om på ny kula, nu ska vi visa förtroende, nu ska det bli kontinuitet i klubben, det vi har saknat. Och så funkar det inte, och då börjar man om igen.
Ja, ja, jag sitter faktiskt just nu och ser Mike Harringtons krönika om det här i Buffalo News.
Ja.
Rubriken lyder "Jason Botterill wasn't going anywhere, but Kim Pegula's explanation defies belief."
Ja, det är hårda ord.
Ja.
Vi har ju ganska nyligen pratat om Buffalo-kaoset där när Jack Eichel var ute och svingade media.
Ja, hon har ju sagt så här: "We have a little bit more information than maybe a fan does. Some inner workings that we see some positives." So,
ja, precis. Nej, men för några veckor sedan, det konstiga är att de för några veckor sedan Pegula-paret där, de som äger duo, sa jag att nej, vi har full förtroende för Jason Botterill och han ska vara kvar och han är Sabres GM liksom för framtiden. Och så några veckor senare så, nej, vi har olika syn, han ska bort. Men det är ju det som jag skulle komma in på, att vi pratade lite om Buffalo för några veckor sedan efter Jack Eichels hårda ord om klubben och att han var trött på att förlora och förlorade mentalt, liksom förlorade kulturen där. Var han trött på, vi måste ta oss ur det liksom.
Ja, den har satt sig djupt, men alltså, ja. Ja, jag tycker ändå Botterill har lyckats ge dem nu ett ganska bra lag, även om vissa spelare inte har levt upp till förväntningarna då. Du var ju inne på Skinner förra veckan och, men det är ändå ett på pappret ett väldigt bra lag, tycker jag.
Ja, de har ju verkligen pusselbitar alltså, som känns oerhört spännande, både nu och på sikt, alltså med en franchiseback i Rasmus Dahlin, med Jack Eichel, verkligen en franchise-center och enligt vissa Hart-mässig liksom. Och så Victor Olofsson och så vidare, liksom ganska mycket spännande runt omkring där också. Men ja, visst har Botterill gjort några snedsteg med Jeff Skinner-kontraktet, 9 miljoner dollar per säsong och mer eller mindre nästan helt i scratch här på slutet av säsongen innan det avbröts. Det är ju ingen bra investering verkligen för dem. Och sen all liksom dåliga trade han har gjort, med till exempel Ryan O'Reilly-traden var ju inte bra, utbytet de fick. Det blev ju en liten fars, tyckte fansen, med Marco Scandella-grejen här, att de tradade honom till Montreal för ett fjärde val. En månad senare skickar Montreal honom till St. Louis för ett andra runda val.
Ja.
Det är liksom bara det blev liksom som lite symboliskt för liksom Buffalo inte få ut det de ska av det de har.
Ja.
Och så här, målvaktssituationen nu när Robin Lehner har slagit igenom ordentligt. Och, jag menar, han var ju Buffalos ägo flera år och hade ganska bra statistik, men ändå så ska man på att hatta med målvakter. Så det, visst, det finns ju grejer som han inte gjort bra. Och liksom, han var ju väldigt creddy i Pittsburgh Botterill där han var tidigare. Liksom, han var ansvarig för AHL-laget Wilkes Barre, som ju försedde Pittsburgh med jättemycket talang och som gick till, trots det, gick till slutspel typ 18 år i rad. Han var ju verkligen kontinuitet och stabilitet där som han stod för då, Botterill. Och han var med och byggde deras, liksom, hjälpte till hur de skulle hantera lönetaket när de hade så stora kontrakt på Malkin och Crosby, hur de ska liksom förse dem med talang runt om. Och han kallades för en cap-guru. Liksom. Men det han lämnar över nu när han har fått sparken, det är faktiskt ett straff. För att de låg faktiskt lite grann över lönetaket den här säsongen, Buffalo. Så de kommer straffas med lite lägre mot lönetaket nästa år. Det blir så om man övergår lönetaket. Så att det är ju inte direkt en cap-guru som sysslar med det och ändå missar slutspel när 24 lag gått slutspel. Så att,
Ja, nej, jag förstår. Så inledande, men nu verkar det som man kan inte lita på vad som sägs där, men den här Adams då säger ju att Kruger ska vara kvar i alla fall.
Ja, vad jag har förstått så har Kruger en bra relation till Adams. De två verkar funka ihop och Adams funkar bra med Pegulas, alltså ägarna. Så att det är någon slags, man verkar ju inte ens ha intervjuat andra kandidater, utan nej, det är Adams, han funkar så bra ihop med mannen i båset där, Kruger, och med högst upp i kontoret, Pegula, så att därför så var det naturligt att man skulle ta honom.
Ja, men, och spelarna älskar ju Kruger. Det var vad sa Mojo i Marcus Johansson i vinter, så att det var ju som att ha en livscoach lika mycket som en hockeycoach.
Ja, precis. Och hur mycket Eichel än svingade här om veckan, så stöttar han ju verkligen Kruger.
Ja, jag tror att han... Det är också en sån som jag tycker borde få lite längre tid på sig.
Ja, jag håller med om det. Det vore konstigt att sparka honom direkt nu också. Men som sagt, det kommer lite mer uppgifter om Pegula, så jag pekade ju på dem när vi pratade Buffalo senast. Att det är ju ofta, alltså det är otroligt viktigt att ha bra ägare. Liksom. Man ser ju mycket på bottenklubbar att de inte har en stabil ägarsituation. Ottawa till exempel med Melnyx.
Ja.
Men Pegula...
Ja, du vet ju hur viktigt det var i Tampa innan man fick en riktig ägare.
Från fullständigt kaos till... jättestabilt med en ägare som verkligen är hur trygg som helst.
Ja.
Så det gjorde ju allt. Liksom. Men Pegulas, nu har det kommit lite mer uppgifter om så här, deras, liksom, de äger ju även Buffalo Bills, NFL-laget, och deras företag Pegulas Sports and Entertainment, med deras anställda inom det bolaget, har både för detta anställda och nuvarande anställda anonymt har vittnat om en toxic culture. Det är direkt obekvämt att jobba inom den organisationen. Så att det låter inte så bra.
Nej.
På det viset så har jag inte så stort hopp för Buffalo överhuvudtaget så länge Pegulas är där. Alltså de tog över 2 månader innan de senast gick till slutspel. Sen från deras första fulla säsong till nu har de aldrig gått till slutspel. 9 raka missade slutspel, den längsta sviten i NHL.
Ja, det är ju det. Nu när Carolina har börjat gå dit igen.
Ja, precis. Så att, ja.
Ja. Du har nog en poäng. Man blir inte klok på Buffalo, och ibland blir det så helt enkelt att förlora kultur sätter sig i rötterna.
Ja, precis. Och jag tror att de som liksom vattnar den där blomman, eller de som sköter om den där växten, det är ju ägarna, eller vad man ska säga. Och då, där är det lite toxic alltså.
Ja. Ja, en annan klubb som plötsligt fick problem idag, men inte av den sorten riktigt, det är New York Islanders. För att det har ägaren till NASA Coliseum, Mikhail Prokhorov,
ja, just det.
Och hans Onexim Sports Entertainment, de slår igen NASA Coliseum.
Ja, precis.
Indefinitely. Ja.
Lights out, eller vad det står.
Ja, det har varit för dålig affär. Och såvida ingen vill ta över en massa lån, och det verkar inte som att någon är särskilt intresserad av på 100 miljoner dollar.
I dessa tider dessutom.
Så blir det ingen verksamhet mer alls i NASA Coliseum. Och det gäller ju både sport och konserter. Och det är ju frapperande med tanke på att den precis har färdigställts efter grundlig renovering och så.
Ja, precis.
Men det blir ju väldiga problem för Islanders. För de hade ju bestämt sig för att spela hela säsongen 2021 i NASA. Och har sagt upp kontraktet i Brooklyn med Barclays. Och kan flytta in i sin nya hall först säsongen 21-22, alltså den som byggs i Belmont Park.
Ja, det tas ju spadtag där och grävmaskiner och håller på att byggs, men det är som du säger, det är långt kvar tills den står färdig.
Ja, så att Islanders är plötsligt hemlösa. Det troligaste man säger här då är att det blir väl att krypa till korset och komma tillbaka till Brooklyn en säsong till då. Det låter ju som att det inte blir världens lättaste att ställa sig in hos dem som de har klagat över att det var en dålig hyresvärd och så.
Ja, verkligen otroligt infekterad relation mellan de två parterna alltså.
Ja, för att jag vet inte vad det finns annars för alternativ. Du sa här, ja, då får vi in på Garden. Men alltså, för Islanders att spela hemmamatcher på Garden, det måste ju vara som, jag vet inte vad man ska jämföra med.
Nej, ska man komma på för liknelse liksom, det går inte.
Nej.
United ska flytta in på Etihad Stadium eller något sånt där i Manchester. Jag vet inte. Nej, det är...
Donald Trump måste bo ihop med Hillary Clinton.
Ja, lite så kan man säga kanske.
Ja.
Det går inte.
Ja. Nej. Så det var ju en oväntad utveckling där.
Ja, det får vi följa vad som faktiskt händer. När vi spelar in nu som sagt så vet vi inte, har vi ingen aning, och det vet inte Islanders heller. Det är ju en jättekonstig situation. Alltså.
Ja, det är ju ännu mer så än det skulle vara för många andra lag, för att som vi har lärt oss de här sista åren extra mycket är ju att den där arenan betyder oerhört mycket för Islanders. Det är deras rötter, det är där de bor, det är där de har sin själ. Och den har ju liksom varit, den har ju hjälpt dem att spela där.
Det är trycket som blir där inne. Det är fansen bor ju runt omkring den arenan liksom.
Ja. Ja, du har ju varit där på en av de mest, när det var som mest tryck någonsin.
Ja, det är den mäktigaste trycket jag har upplevt i idrott alla kategorier när Tavares hemkomst. Alltså, det var ju visserligen inte så glada till upptäckt, men det var en decibelnivå som jag nästan har tinnitus av än idag, eller på sig.
Ja, när man tänker tillbaka på den matchen, det känns nästan overkligt att man var där och kände på den energin. Det var något helt otroligt.
Ja, alltså det är som du brukar förklara när du är inne på vissa Stanley Cup-finalmatcher, sådär, när du förklarar hur förtätad stämningen är på något sätt. Man kan liksom ta, man greppar i luften på något vis. Och så på något vis kändes det när man kom in i arenan på rena uppvärmningen där, att det var, trots att man inte hade känslor själv investerade i vad som hände, så liksom greps man tag på något vis. Omfamnades av det som hände där.
Så det får vi, det finns inga svar på vad som hände där. Det får vi följa utvecklingen. Personligen så har jag inget emot, även om Barclays inte skitar igen för hockey, så har det varit behagligt att åka till Brooklyn på hockey.
Ja, jag förstår det. Bara ta tunnelbanan så är det där.
Ja, ja. Det är nästan var det enklare att ta sig dit än till Garden.
Ja, så pass till och med.
Ja. Vad gäller NHL här då, vad som händer i sommar, så är vi väl inne i en liten ny fas nu. Men det är inte, vi vet fortfarande inte vilka som blir hub cities.
Nej, det är mycket som ska färdigställas och sådär, och faktum är att spelarna har ju ännu inte röstat igenom om det ska bli spel överhuvudtaget. Det de röstade igenom förut var ju hur formatet ska bli. Nu ska de ju överhuvudtaget rösta igenom om det blir spel överhuvudtaget, för det är mycket spelarna är intresserade av och vill veta och vara med och påverka för att överhuvudtaget ställa upp, alltså kring säkerhetsregler och familjesituation, vad man får ta med sig, hur den här bubblan kommer se ut. Och
familjesituationen verkar ju vara det som är mest angeläget för dem.
Ja, precis. Det kan ändå röra sig om rätt många månader. Alltså, om säsongen börjar i början av augusti som de hoppas nu, så kommer den vara slut i oktober.
Ja.
Så att, det blir det är en ganska lång period. Och sen så är det ju det här med hur mycket kommer det egentligen att kosta och hur mycket kommer de att tjäna? Vi har pratat mycket om enorma tv-intäkter de trots allt får. Det är det de vill åt och tjäna i kapp lite av de här pengarna som de förlorar när säsongen pausades. Men det är också enorma utgifter, innebär att samla alla de här 24 lagen. Och med alla hotellkostnader, men framförallt med alla tester som måste göras, allt rigoröst säkerhetsarbete och sådär. Spelarna undrar lite grann om, jag menar, de får ingen lön i slutspelet. Så att det påverkar inte. Däremot så hoppas de att NHL ska tjäna tillräckligt mycket pengar nu på det här, så att det inte blir så hög escrow-procent nästa säsong. Så att de inte behöver ge upp så mycket lön nästa år som det blir annars. Vi har ju pratat mycket om escrow, det är lite avancerat och jag ska inte gå in mer på det nu. Men det är en viktig detalj för spelarna i det här, att överhuvudtaget rösta igenom det här också. De vill veta att NHL kommer tjäna tillräckligt mycket pengar på det.
Ja, och det är bara att titta på baseball för att se hur snabbt det kan gå sideways alltihopa. Där är det ju på väg mot att säsongen inte blir av. Och det är bråk om pengar då. Igår så trendade Gary Bettman på Twitter, om man säger, va? Nu? Och det handlade mer om att alla var så vansinniga på Major League Baseball-kommissionären. Och så alla twittrade om att det måste vara underbart för NHL-fansen att veta att det finns ännu sämre kommissionärer.
Just det.
Och sen var ju faktiskt då ESPN hade igår kväll, måndagskvällen, en special med kommissionärer och ledare i alla ligor, prata om vad som ska hända. Och Bettman var intervjuad där. Och man får inte se honom så ofta i ESPN. Nej. Han sa några saker som att de kommer och spelarna kommer att testas flera gånger om dagen.
Och
anyone who tests positive will be isolated and contacts will be traced. Isolated cases need not derail the plan.
Nej.
Han sa också såklart, eftersom han är den han är, att this will be a full competition that will bring out the best in teams and players and the Stanley Cup champion will be deserving.
Ja, precis. Jo, sånt måste han ju slå fast.
Ja.
Och de överhuvudtaget ska kunna fortsätta med det här. Men ja. Nej, vi ska nog inte slå fast helt så alltså att det blir någon säsong.
Jo, fan, det måste...
Det måste
säg,
bli.
Ja. Säg inte
något. Jag ska inte vara negativ nu. Nej, men visst, de har kommit väldigt långt ändå trots allt. Och de har ju dessutom spikat ett datum. Det är preliminärt, men det är spikat lite grann ändå att fas 3... Målet i alla fall att de har satt ett datum 10 juli, då ska träningslägren börja. Och de är obligatoriska.
Nej, men det är väl tidigast 10 juli, det är inte sagt så.
Ja, kanske tidigare 10 juli, men de hoppas på 10 juli.
Ja, men då börjar det bli dags för svenskarna att börja packa väskan nu.
Precis, och det spelarna vill gärna ha ett datum då för att, speciellt europeerna, för att kunna veta, liksom förhålla sig schemamässigt, när är det dags att sticka. Och nu hoppas man på 10 juli då, helt enkelt. Så man har ju ändå gått ut med ett datum för att vara lite mer tydliga.
Ja, vi får helt enkelt avvakta ytterligare och se vad de kommer fram till.
Ja, precis. Det får vi anledning att återkomma till. Jag vill säga en sak till förresten. Jag tänkte göra en övergång när vi pratar om Islanders till ett annat, inte New York-lag, men New Jersey. Det är ju en rival i närheten där.
Ja, just det. Just det.
För där är det inte klart. Visserligen med en ny tränare, men det har kommit lite nya uppgifter som jag tycker är värda att nämna här i podden, att de är nere på 4 kandidater enligt Darren Drager och Pierre Lebrun på TSN som de är ute efter, och det har seglat fram en huvudkandidat. Huvudspåret är Peter Laviolette.
Ja, det tycker jag låter som ett väldigt begåvat val.
Ja, precis, det är svårt att ändå kritisera hans coaching resume liksom.
Ja, dessutom är det så att vart han än kommer så börjar det alltid bra. Han är ännu mer så än Vigneault, att de första åren så får han verkligen med sig lagen. Och det går alltid bra för dem.
Ja, det är ju bara att ta exemplen, alltså, det är ju Carolina vinner Stanley Cup ganska snabbt efter att han kommer. Philadelphia Flyers går till final.
Ja.
Och så Nashville Predators, ett topplag direkt att gå till final.
Ja.
Och det glömmer man bort lite grann. Hans första jobb i NHL i början av 2000-talet, när han var ung, jag tror han var ligans yngsta coach. Nu är han snarare en av de äldsta om han kommer in igen. Men då kom han till Islanders, och då hade han missat slutspel 7 år i rad. Och när han kom in, då tog han dem till slutspel 2 år i rad.
Ja.
Så att han kan nog få fart på Devils, som jag tror ändå är ett kanske lite mer attraktivt jobb än man tänker så här spontant.
Ja, de befinner sig ändå någonstans där just en sån tränare skulle vara perfekt att få. Det finns ju väldigt många bra beståndsdelar där ändå, även om allting gick åt skogen i år på ett rent spektakulärt sätt.
Ja, verkligen. Vi som trodde lite på dem, jag hade ganska höga förhoppningar på Devils, men på sikt i alla fall så har de ju, jag menar, det är en one-two-punch där med Nico Hischier och Jack Hughes, två första liksom first overall picks.
Ja.
Utöver alla andra spännande unga spelare de har, så att.
Ja, Bratten inte minst.
Ja, Bratten är väl trevlig att ha att göra med.
Ja, han är väldigt bra. Han gjorde en jättebra säsong i år.
Ja, precis. Och kom verkligen, verkligen bra i slutet av säsongen också.
Ja.
Det har jag hört också, att en av de 4 som fortfarande är kvar i gamet, det är ju den nuvarande interim coachen Alan Nesreddin. Som jag var lite dålig då när han tog över. Men faktum är att från det datumet och framåt så var det väl ändå ett mittenlag typ rent poängmässigt, om man skulle räkna säsongen från det datumet. Under 2020 så tog de, innan säsongen stoppade, så tog de mer poängen Washington, de tog mer poängen Toronto till exempel.
Slog i Rangers i den matchen vi såg, den sista matchen man såg.
Precis, väldigt liksom spratt, eller man ska säga, bratt höll jag på att säga, i benen.
Bra bratt i benen.
Ja. Så att många spelare i laget har uttryckt att de gärna vill att Nesreddin blir kvar.
Ja.
Och vi kan säga det också, att de har ju intervjuat Rickard Grönborg, men att Zürich har satt stopp då, att han inte har någon möjlighet att bryta för NHL.
Okej.
Okay. Annars så har ju alltså kommit fram att de har intervjuat Grönborg, så det tycker jag är lite coolt.
Ja, jag skulle ju gärna få över honom hit. Det tycker jag hade varit enastående.
Ja, jag skulle nästan... Jag ska inte garantera förstås, men det känns väldigt troligt att han får ett NHL-jobb nästa år. Vi får se hur nästa säsong går i Schweiz, men hans första år här som klubblagstränare i Schweiz gick ju väldigt bra. De vann ju grundserien i Zürich. Så,
ja.
Och hans stora internationella meriter med dubbla VM-guld för Tre Kronor sjunger högt också. Så att, jag tror att han kommer bli en NHL-coach nästa säsong. Eller nästa säsong. Mm.
Ja. Ja, Vad gäller slutspelet då, så får vi vänta. Och under tiden kan man njuta av det fiktiva.
Ja, just det.
Fiktiva finalen som pågår i min NHL-blogg då. Det senaste ni hörde av så står det en 2-2. Toronto vann båda sina hemmamatcher. Med Ekeliv i superstar i Kanada.
Ja,
Game 5 har ju, vet ju du och jag, har avgjorts, men den presenteras nu på onsdag morgon.
Ja, precis. Vi kan avsnittet här hinner släppas lite grann innan den matchen är ute, så vi kan inte riktigt kommentera den ändå.
Nej. Men det är du som är gästreferent.
Ja.
Och du har ju fantasi, kan man lugnt säga.
Ja, det kan man säga. Men vi har koll på hur det går helt enkelt i den matchen. Ja. Men det får man gå in till bloggen och läsa.
Det är jävligt spännande nu. Alltså, det är så 2-2 i Stanley Cup-finalen mellan de två kanadensiska lagen.
Ja, precis. Nej, det är ruggigt spännande. Alltså. Och det är svängigt alltså. I match 3 här, när Toronto har lite kniven på strupen och måste liksom ändå ta en match på hemmaplan här. Då vinner de med 8-1.
Ja. Mm. Ja, precis som Boston mot Vancouver 2011. Det förde exakt den mallen.
Ja, just
varenda
det,
mål för på samma tid, samma klockslag som i den matchen.
Ja, just det. För det kan man ju spåra lite grann när man ser referaten här. Att det är ju reella matcher som är lite grann kopierade. Liksom.
Mm.
Det är lite tävling att försöka komma på vilka matcher det handlar om.
Ja, vilken hamnade Game 4 då? Förstod du vilken det var?
Ja, det slutar ju, det är en igen match. Det slutar 3-2. Den avgörs i slutet.
Mm. Ingen OT, utan...
Nej.
Ja, det är en match som jag pratade om förra veckan, tror jag.
Okej.
Ja, game one mellan Anaheim och Ottawa.
Jaha, okej. Nej, det hade jag inte kommit på. Ja, det var ju där det fula Mike Fisher-målet, eller vad?
Ja, det började ju med ett sånt Adam Larsson-mål.
Ja, just det. Det är sant. När man läser det. Det borde jag ha sett.
Ja. Och samtidigt så rullar vi vidare med topp 50-serien. Vi börjar komma närmare oss topp 20 nu.
Ja, precis. Nu börjar det bli riktigt hett. Och nu, som sagt, får du börja vara beredd på att mejlen kommer.
Ja, Anders Hedberg och...
Thomas Sten.
Ja, Anders Hedberg och Thomas Sten var senast här på 21-22. Och intressant, Hedberg, när jag pratade med Lillpröjsan om vilka pionjärer de var. Man pratar ju ofta om att Börje var den stora pionjären, för han öppnar dörren mot alla i NHL, och det är ju sant. Ja. Men rent hockeymässigt så var de minst lika viktiga där uppe i VHA när de kom dit. Pröjsan, ja. Hedberg och Lars-Erik Sjöberg, för de menar då i alla fall själva att de introducerade europeisk hockey där då.
Ja.
Och gjorde sånt intryck, så Glenn Sader som spelade Edmonton i VHA då, vart väldigt imponerad och formade sitt framtida Edmonton Oilers som coach utifrån vad han hade sett Preussen och Hedberg göra. Och det gick ju rätt bra.
Det är ju en av de största dynastierna i hockeyhistorien, så att om den modellerades efter vad Hedberg och Sjöberg pysslade med i Winnipeg, så är ju inte det ett dåligt betyg.
Hedberg, Preussen och Sjöberg.
Ja, Preussen. Jag glömmer nästan alltid bort Preussen. Jag måste be om ursäkt faktiskt. Jag vet inte varför, det bara blir Sjöberg och jag vet inte. Jag tror de flesta kommer ihåg Preussens liksom mycket väl, men jag vet inte varför jag håller på så.
Ja, men nu är det topp 20. Nu blir det spännande, som sagt, att se reaktioner och så. Men det blir det nu på onsdag morgon. Sen ska den ska ta semester en vecka.
Ja, just det. Jag förstår. Jag vill säga också att du hade Mika Zibanejad på plats 23.
Ja, det var ju du. Invände du mot?
Nej, det gör jag inte faktiskt. Eller gjorde jag det? Nej, för i så fall vill jag invända mot mig själv i så fall. Varför jag invänder mot det? För att jag tycker det är helt rätt. Att han är högt upp, för att den här säsongen han stod för i år, den är riktigt bra. Och bara den tycker jag räcker för att placera dem högt upp på svensk lista genom Tina. Så han hade kunnat nå upp i 50 mål den här säsongen om den hade fullföljts. Hans poängsnitt var ju fantastiskt bra. En av de bästa svenska säsongerna genom Tina poängsnittmässigt i en tid när det är inte helt lätt att producera så mycket poäng.
Nej, och han missade en hel månad. Fan, att... Det tycker jag som svider mest med att tänka på att grundserien varit inställd.
Ja.
Att Micka blev blåst på det.
Ja, på de fina noteringarna han hade jättemöjligheten upp i.
Mm. Ja.
Ja. Så att, nej, han är redan nu högt upp bland svenska genom tiden faktiskt.
Mm. Ja.
Plats 23 enligt dig i alla fall. Och det tycker jag är rimligt.
Ja. Härligt. Du, jaha, har vi mer då?
Ja, snart ska vi komma in på min lilla segment här när vi ska prata Seattle faktiskt. Men ska vi ta upp... ja, just det. Jag vet inte om du vill säga någonting om dina röster. Du får inte avslöja vad du har kanske röstat på. Eller
ja, just det. Jag ska inte lägga ut alla röster. Det spelar väl inte lika stor roll nu när det inte blir någon gala och så. Men... Nej. I måndags då så var det ju deadline. Och jag var sen ute. De hörde av sig. Så Chris Johnson hörde oss. Per, du har aldrig missat en deadline. Vad håller du på med?
Nej, precis. Ja, nu måste du rösta.
Mm. Ja, så att jag har röstat i de kategorier vi får rösta. Som är Hart, Norris, Keller, Selke, Lady Bing och All-Star-lag.
Ja, just det.
Och Masterton.
Och Masterton, ja. Mm.
Och den där jävla Lady Bing. Alltså, jag förstår inte varför vi ska rösta. Jag tycker, jag säger igen, domarna borde rösta den kategorin. Ja, de vet vilka som är mest sportsliga och bra på isen och så.
Precis, vi kommer tjata om det i den här podden tills det blir verklighet. Alltså.
Ja, låt domarna rösta.
Ja, det blir bisarrt att lämna över det ansvaret på journalister på pressläktaren. Liksom.
Men det kanske blir något så att den som vinner det sen hamnar i onåd hos övriga spelare. Det blir så här som... fängelsekunder, ja, som är populära hos britterna.
Ja, just det, precis. Man tycker att de spelarna smörar för domarna och sånt där.
Ja, precis.
Ja, just det.
Ja, men det var intressant ändå. Jag tycker det var ganska intressant konkurrens i vissa kategorier ändå. Ja. Calder till exempel. Jag tycker det fanns många bra alternativ. För mig är det givet att Cale Makar ska ha nummer ett. Mm. Men det fanns ju fler. Quinn Hughes, Adam Fox, Victor, Kubalik.
Ja, Kubalik har gjort flest mål.
Ja.
30 kassar. Mm. Ja, och de här keeprarna, alltså Samsonov.
Absolut, jag hade en med där, en Morris, i Elvis.
Ja, Elvis förstås, inte minst då. Mm. Ja, det är verkligen.
Samsonov har ju varit bra i fiktiva slutspelet.
Ja, just det. Det kan ju inte riktigt väga in där att han räddade 59 skott i första rundan mot Carolina.
Nej. Ja, vad mer? Hart. Lite svårt för att det är två spelare från samma lag som är aktuella. Liksom. Dreisaitl och McDavid. Man kanske är dum i huvudet om man har med båda, men jag tror ändå att jag har det.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, precis. Det är svårt med Hart där, hur man ska definiera det. För det är ju den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Men det är också svårt att bortse från de bästa spelarna. Liksom.
Ja.
För ja, de är ju väldigt viktiga för sitt lag.
Ja, de är ju båda där.
Ja, de är ju en av de båda två.
Mm. Ja. Och när McDavid var borta visar ju Dreisaitl att han klarar sig utan honom.
Ja, exakt. Dreisaitl har verkligen gjort ett case för att han ska vara Hart-vinnare med tanke på det som du säger när McDavid var borta. Och att han stora delar av säsongen, framförallt här i slutet, har spelat i en egen kedja. Som dessutom varit bättre än McDavid-kedja.
Ja. Så, Panarin var det många som tyckte också. Bland annat tyckte Nathan MacKinnon det själv. Att Panarin ska ha Hart.
Ja, just det.
Att det var han som lyfte Rangers på det sättet. Och det ligger någonting. Fast på slutet var ju Mika ännu bättre.
Ja, då faktiskt. Exakt. Så Mika, det är också där. Precis, två spelare. Och i Boston har vi ju Pastrnak och Marchand och Bergeron. Liksom.
Ja.
Det är ändå de som leder hela ligan ganska klart. När stoppet kom i grundserien.
Ja, rösterna, när jag alltid gjort så kommer ju rösterna ut och då får man själv för det.
Ja, det får du. Det kan du räkna med.
Jag bara hoppas att den som skriver in det gör det rätt den här gången så det inte blir som förut när de skrev fel på min talong.
Ja, just det. Det kom upp massa konstiga namn som du påstod att ha röstat på som inte alls har gjort.
Nej, det kändes ju sådär.
Nej, det förstår jag. Då är det ganska oförtjänt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Massa kritik du fick.
Ja, men du, som sagt, du har ett helt segment här som du har tittat lite närmare på. Seattle, vad de nu kommer heta. Seattle Kraken.
Ja, precis. Det mesta tyder på att det har läckt att det ska vara klart, men det har de inte tillbakavisa själva, att det är inte klart.
Nej. Men,
jag tycker väl Seattle Kraken. Jag vet inte vad jag tycker om det namnet.
Nej, inte jag heller. På svenska blir det, känns det ju sådär.
Ja, lilla kraken liksom.
Ja, men lilla kraken.
Ja. Ja, men det är ju någon slags havsmonster vad jag förstår.
Massa, ja, det är...
Som någon slags bläckfisk. Jag vet inte vad det är för något egentligen. Jag vet inte om namnet funkar så bra.
Nej, för oss gör det ju inte det. Men det var det samma. Vi vet inte än. Jag hoppas ju på Seattle Wonder. Jag tycker det skulle vara bra.
Ja, med tanke på... Det skulle funka väldigt bra i Sverige med tanke på böckerna.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det vi kan säga i alla fall är att de går ju inte in i ligan nästa säsong. Det vet vi alla. Men det blir året därpå. Så om nu NHL fortsätter som någorlunda normalt efter det här.
Om du fortsätter spela hockey ännu.
Ja, precis. Om du nu gör det. Så att 2021-2022, då ska Seattle in i ligan. Och de ska göra det på samma premisser som Vegas gjorde. De kliver in i en expansionsdraft, får ta en spelare från varje klubb. Och respektive klubb då har samma regler som de hade i Vegas expansionsdraft. Att man får skydda då en målvakt, sen antingen 3 backar och 7 forwards. Eller om man vill kliva upp till 4 backar, då kan man bara skydda 4 forwards. Så att... Det är reglerna som gäller. Och sen så är ju sådana som har en fullständig no movement-klausul automatiskt måste skyddas. Och vissa spelare som är så unga så att de knappt har kommit in i ligan eller bara gjort en enstaka säsong, de är inte ens med i expansionsdraften, de är automatiskt skyddade. Så det är reglerna som gäller även för Seattle. Och så kan vi nämna då att Vegas är inte med i draften. De behöver inte släppa någon spelare, för att när NHL satte de här reglerna så trodde de inte att Vegas skulle vara så bra.
Nej, precis.
Så att där, så blir det ju. Men... Ja, så Seattle borde ha ganska höga förväntningar på sig i alla fall när de kliver in nu, med tanke på vad deras företrädare Vegas har åstadkommit. Gick ju till final för säsongen.
Har du gått igenom varje lag nu
för att se? Nej, jag tänkte att det blir för... Jag var lite inne på om jag skulle ta ut ett helt lag. Alltså om jag skulle ta en från varje lag och sen så sätta liksom 4 kedjor, 3 backpar och 2. Det skulle vara coolt att se en liksom överblick på hur det skulle kunna bli. Men jag tycker det är lite för oseriöst med drygt ett år kvar till expansionsdraften. Det kommer hända så mycket fram till dess, så att det känns nästan omöjligt att tippa. Och vi vet ju när vi gjorde våra predictions inför Vegas draft, när man gjorde det bara dagar innan det var dags, så är det ju så otroligt mycket trades innan och i samband med expansionsdraften som inte går att förutse som hände. Så det laget blev ju ganska annorlunda mot vad de flesta hade trott.
Ja, men det var några man förstod.
Ja, det var ungefär hälften som
Flurry.
Ja, precis. Det var ganska många namn som sagt ändå som kändes givna. Och jag har ändå tittat på några av de större namnen. Så valde jag att göra nu i respektive lagdel. Och så har jag tagit några svenskar också. Som jag tror skulle mycket väl kunna bli tillgängliga för Seattle att välja. Så att det är mitt upplägg. Jag har tagit några målvakter, jag har valt ut några backar, några forwards och svenskar. Så att jag börjar väl längst bak då på keepersidan.
Spännande det här.
Ja, precis. Vi kan ju säga också att Ron Francis är general manager, den gamla Carolina GM:en. Han är ju redan klar. Det är han som ska ratta det här bygget.
Ja.
Ja. Men på målvaktssidan så man får alltså bara skydda en målvakt i respektive lag. Så att det är många lag här som har 2 bra målvakter måste ju exponera en av dem. Så att jag har...
Sättet för Rangers.
Ja, precis. Det som är, jag tror kanske att Sjestjorkin blir automatiskt skyddad för att han inte har varit i ligan tillräckligt länge. Det kan vara så.
Ja, men blir även Bulgaren då skyddad? Kan de skydda honom?
Ja, då kan de skydda Bulgaren för... Ja, just det är ju Henke som har sin klausul då.
Men det också.
Å andra sidan så går Henkes kontrakt ut 2021, så att han kanske inte behöver skyddas då. Ja,
jag har kanske inte är kvar i Rangers då. Det är ingen som vet.
Precis, exakt. Så att jag har faktiskt inte tagit just dem som är aktuella, utan... Jag har tagit till exempel Arizonas målvakter, Antti Ranta och Darcy Kemper. Jag tror att de skyddar Kemper, i så fall skulle ju Ranta vara tillgänglig.
Ja.
Jag har tagit någon av Colorado-målvakterna, Philip Grubauer och Pavel Francouz, eller Francouz, hur man nu ska uttala. Francouz tror jag är. Tjecken, som ju faktiskt inte konkurrerat ut Grubauer, utan Grubauer är fortfarande första val. Men han har varit skadad så mycket den här säsongen, så att Francouz har ju fått stå lika många matcher. De stod ju 35 båda två. Och Francouz har ju bättre stats faktiskt än vad Grubauer har. Så någon av dem skulle vara ett bra alternativ. Vem som nu blir tillgänglig. Jag har skrivit upp Jonathan Quick faktiskt för LA Kings.
Ja.
Jag tänker att de kanske ser en chans att bli av med hans kontrakt. Han är en ikon i klubben, men han börjar bli till åren och han har en hög lön och lever inte riktigt upp till den längre. Men det skulle kunna vara ett affischnamn för Seattle att plocka. De skickade ju Jack Campbell till Toronto, deras dåvarande backup. Mm. För att de tror mycket på Cal Peterson som kommer upp nu istället. Och det, då tror jag kanske snarare att man vill skydda Cal Peterson och släppa Quick om nu Seattle vill ha honom. Jag har skrivit upp även då ett målvaktspar som vi snackar mycket om nu för några veckor sedan, eftersom att Pittsburgh är mycket väl medveten om den här situationen. Tristan Jarry och Matt Murray.
Precis, de satt jag ju precis och tänkte på.
Ja, så att mycket, det mesta tyder på vilket Rutherford har sagt här, att de troligen kommer trada någon av dem kanske redan inför nästa säsong, för att annars kommer de tappa någon gratis till Seattle, för att någon av dem skulle ju säkert bli plockad. Och det vi pratade om då var ju vem ska de i så fall trada? Jarry eller Murray?
Men Toronto och Andersen, de skyddar väl Andersen, och då blir ju Campbell eventuellt tillgänglig.
Ja, precis. Där är, precis. Men Andersen har faktiskt utgående kontrakt där sommaren 2021, nästa sommar helt enkelt. Så att frågan är om de förlänger med honom inför dess, eller om de låter han gå och skyddar Campbell. Det är sådana...
Dallas är väl spännande också.
Ja, med Khudobin.
Ja, det är ett av de bästa målvaktsparen i ligan, tycker jag. Ja,
absolut. Och Halak bakom Tucka, men Halak är lite till åren.
Ja.
Sen har vi ett väldigt intressant scenario. Det är ju vad som kommer bli Seattles ärkerival, Vancouver. Som har
ja, just det.
Jakob Markström och stortalangen Thatcher Demko. Och om man ska då välja att förlänga med Markström som har utgående kontrakt, då ger han 6 miljoner dollar drygt som han väntas kosta. Och då tvingas exponera Demko gratis i en expansionsdraft till värsta rivalen.
Ja.
För Demko, visst, det är ingen snack om att Markström är en bättre målvakt än just nu. Och det märktes tydligt i slutet av säsongen att när Markström var skadad att Demko inte håller samma nivå. Men Markström i motsvarande ålder var ju också lite sådär, inte slagit igenom än. Och Demko kommer förr eller senare. Tar ofta några år för målakter att etablera sig, och Demko har verkligen potentialen för att bli en kanske stor målvakt igen väl. Så att det är ett svårt val för Vancouver, verkligen.
Nashville, det går väl, hur är det med Pekkas kontrakt?
Ja, han börjar bli gammal, och jag tror han har kontrakt. Han skrev ju 2 års förlängning här ganska nyligen. Så han har nog kontrakt, så det är ju frågan om de ska skydda Rinne eller Jusso Saros.
Ja, Saros blir det.
Men ni hör i alla fall, det är precis som Vegas som kunde plocka Fleury till exempel. Att, alltså, det är ingen snack om att Seattle kommer kunna välja minst en bra målakt.
Nej, precis.
Vem det nu än blir, om det blir Matt Murray eller om det blir Philip Grubauer eller om det blir Thatcher Demko eller vad som helst. Det kommer bli något bra.
Ja,
det kan man säga.
Pittsburgh får skicka till mesta målvakt.
Ja, det är det. Jag läst många fans där tycker det är jobbigt alltså. Alltid måste de behöva släppa någon keeper liksom.
ja, vi får se.
Ja, ja, men vi tar backarna.
Mm.
Kanske inte riktigt lika stora namn här, men det är frågan då. Det som är den stora grejen här är vissa lag som ändå har en bra backsida. Om de ska skydda 4 backar då och sen bara 4 forwards. Eller om de ska välja att bara ta 3 backar och exponera någon som de egentligen vill behålla. Det är vissa lag som hamnar knivigt i en sån situation, till exempel Nashville. Jag menar, de vill ju absolut behålla Roman Josi, de vill behålla Ryan Ellis, de vill behålla Mattias Ekholm, och de vill behålla sin stora talang Dante Fabro, som har slagit igenom lite grann i alla fall den här säsongen. Han har tagit över efter Piki Subban i topp 4. Men de har samtidigt ganska många bra forwards de vill skydda.
Ja.
Så det blir ju, de kommer precis som förra gången när de fick släppa James Neal, så kommer de behöva släppa antingen en forward eller en back, beroende på vad de väljer att göra. Som de jättegärna vill ha kvar. Så att jag är lite orolig här för Mattias Ekholm faktiskt. Om de väljer att gå 3-7, alltså 3 backar 7 forwards, och att de då väljer att skydda den betydligt yngre Dante Fabro istället för Ekholm.
Ja.
Så att Ekholm kan vara ett namn för Seattle.
Intressant.
Vi har Carolina, kommer jag komma in på lite, deras forwards också. Där kan jag tänka mig att Att de står i valet till kvalet mellan fyra backar eller och fyra forwards eller tre backar, sju forwards. Och skulle de gå på bara tre backar, då väljer de förmodligen Slavin, Pesci och Dougie Hamilton. Och då är det ju sådana som Brady Shea, till exempel, eller Hayden Fleury, unga backar som har slagit igenom ordentligt och som Ron Francis himself draftade i första rundan för några år sedan. Tillgänglig. Så att där kan de få en bra back också. Sen Colorado också. Alltså Colorado som har så mycket bra spelare.
Ja.
De kommer ju vill, de måste skydda Eric Johnson, för han har no movement clause om man inte väljer att waiva den. Man kan ju, spelarna kan ju välja att häva då och bli ändå exponeras i expansionsdraften. Som till exempel Tobias Enström gjorde i Winnipeg. Jo. För man var så säker på att Vegas ändå inte skulle ta Enström. Men ja, ska vi, vi kan ju inte utgå från det nu, och då skulle Colorado vara tvungna att skydda Eric Johnson, och de vill skydda Cale Makar, och de vill skydda Sam Girardi. Det är tre backar. Mm. Och sen har de ju en genombrottsman den här säsongen, Ryan Graves, som spelar i första backpar ihop med Cale Makar, och som, man kan säga vad man vill om plus minus ligan NHL, men han ledde den när stoppet kom på plus 40. Han gjorde dessutom 26 poäng och spelade jättemycket där ihop med Makar i första backpar. Han vill de inte släppa. Det var ju ett superfynd. Han tog dem efter 3 år i New York Rangers farmalag. Så bara plötsligt han gått och blivit en väldigt stabil NHL-back. Så att ja, jag tror till och med att de skulle kunna göra så att de, om de bara väljer att skydda tre backar, att de till och med väljer att skydda Ryan Graves och lämnar Girardi öppen.
Girard?
Ja, Girardi. Jag säger Girardi. Oj, nu säger jag. Jag
det kan de inte. Han är ju en superback.
Ja, precis.
Det skulle vara ett underbart fynd för Seattle. Ja, första backpar med Samuel Girard och Mattias Ekholm.
Ja, precis. Ja, men det, ursäkta alltså verkligen att jag råkar säga Girard som Girardi. För det är, ja, en helt annan back.
Ja, verkligen. Det är inte så bra om de tar in Dan Girardi.
Precis, första backpar, Dan Girardi. Det blir inte bra. Däremot Sam Girardi första back. Ja. Nej, men så att det kan ju bli så att Colorado väljer att då kan jag bara komma in lite på forwards när vi ändå snackar det. Jag ska ta fler backar sen. Men om de väljer att skydda fyra backar Colorado och bara kan skydda fyra forwards, då blir det ju McKinnon, Landeskog och Rantanen naturligtvis. Och sen får de bara skydda en till. Och då blir det ju någon av Nazem Kadri, Andrei Burakovsky, JT Comfer, Jonas Donskoj som lämnas utanför. Ja. Så det är, men Andrei Burakovsky till exempel har jag skrivit upp som en forward som mycket väl kan hamna i Seattle.
Oj, oj, som har varit så bra.
Mm, mm. Några fler backar?
Ja. Calgary, de har ju mycket bra backar.
Ja, där har jag faktiskt inte skrivit upp så mycket, för att där är så många som har kontrakt som går ut ganska snart. Erik Gustafsson, Travis Hamonic, TJ Brody, sådär. Så att jag vet inte riktigt hur deras situation ser ut nästa sommar.
Nej, nej.
Men ska jag ta det största namnet? Jag har två riktigt stora namn här alltså.
Ja.
Jag tar det största namnet först. Nu får du hålla i kaffemuggen. Var beredda nu här i,
liksom, ja, 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 ja. Mm.
Hemma i soffan också. Eller är ni kanske ute och går eller vad ni gör? Brent Burns.
Nu drömmer du igen. Nu är du lika fantasifull som när du skriver i bloggen.
Ja, men ska jag motivera så att det inte framstår som totalt galet?
Ja.
Ja, men grejen är att Brent Burns, när Seattle gör sin debutsäsong, då fyller han 37 år och han har kontrakt tills han är 40 och har en saftig lön på 8 miljoner dollar per säsong i ett San Jose som lägger extremt mycket pengar på ett fåtal spelare och framförallt backar dem, Erik Karlsson och Mark Edward Vlasic, och de måste de skydda, båda de två har klausuler, men det har inte Burns, så att han är en enda av de stor backarna de kan lämna liksom öppen då. Och den här säsongen så, jag menar, han gjorde sanslös 83 poäng här om året, men nu gick det ner till 45, halverat den här säsongen. Och vi får se hur nästa säsong blir, men om inte den blir så mycket bättre så är det ändå något, kanske ett läge för dem att, ja, det låter konstigt, men att släppa Brent Burns frigöra väldigt mycket löneutrymme.
Och, ja. Jag tror jag har svårt att se det ändå.
Ja. Nej, men
det har ju med respekt för honom och vad han har gjort för klubben och så, vad han har för ställning i laget och sånt.
Ja, precis. Nej,
jag tror att det skulle bli uppror i San Jose.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Så att, men jag tycker ändå att det är värt att nämna. ja. Ja, och sen det andra stora namnet jag hade, det var ju PK Subban.
Ja, det tror jag i så fall mer på.
Mm. Också med tanke på hur mycket löneutrymme det skulle frigöra för New Jersey. Han har bara ett år kvar på kontraktet då, som Seattle skulle ta över. Så det är ju ingen stor grej heller visserligen för New Jersey att behålla honom. Och de ligger ju inte i närheten av lönetaket just nu. Så att de kanske väljer att behålla honom ändå. Men
okej. Okay. Mm. Matt Murray Moore, Ekholm, Girard, Brent Burns och PK Subban. Då har de väldigt mycket mer på pappret än vad Vegas hade.
Ja, precis. Jag hör ju själv att det här låter lite för bra för att vara sant. Men det är inte...
när Vegas satt ihop sina backar och tänkte man, det här är ju ingenting.
Nej, precis. Men i vissa separata fall så tycker jag ändå att de här är, några av de här skulle kunna mycket väl bli tillgängliga. Om man tar lite mer realistiska namn som mycket väl kommer bli tillgängliga, som känns spännande, så kan vi säga till exempel Matt Grislick i Boston. Det är en spännande back som liksom inte riktigt har en möjlighet att ta sig upp högre i hierarkin i Boston, för att de har Torrey Krug om de nu väljer att förlänga med honom. De har McAvoy, de har Brandon Carlo och Chara som fortfarande spelar. Det skulle vara en intressant spelare att följa i en större roll. Och vi har Vince Dunn till exempel i St. Louis. Tror jag kommer vara tillgänglig. Så att, det kommer vara bra backar. Shane Gostisbehere tror jag kan vara tillgänglig och bara plocka från Philadelphia. Han kanske hinner bli tradad innan dess. Visserligen.
Vilka bra lag. Mm. Vilket bra lag Seattle kommer att få.
Ja, det jag finns...
Jag tror de vinner Stanley Cup 2022.
Nej, men du hör i alla fall att det kommer ju vara bra spelare tillgängliga. Sen om det blir exakt alla de här som jag nämnde, det är ju inte troligt, men några av de här kommer det ju bli.
Ja, jag skriver upp det här. Jag kan komma ihåg det.
Ja, vi hoppas att det är forwards.
Det är ju om ett år den här då expansionsdraften är, eller hur?
Ja, precis. Alltså om vi... Nu kommer nästa
säsong... Om det blir en normal säsong.
Precis, nu kommer nästa säsong bli konstig. Men om det hade varit som vanligt då, då var ju tanken att expansionsdraften skulle vara ungefär vid den här tiden nästa sommar. Alltså runt 20 juli, juni.
I Vegas.
Eller om den är i Seattle till och med då, jag vet inte. Det var ju i samband med awards va, som de la...
Ja,
expansionsdraften också i Vegas då förstås. Ja, men då tar vi forwards. Här tycker jag att det inte är riktigt lika stora namn, men det finns några hyfsade också. Målvaktssidan och backsidan tycker jag de har större potential till stjärnglans. Men det finns många bra namn här också.
Ja, ta något stort, för höra nu.
Okej, ska jag ta något riktigt stort? Jag tror inte jag har något sådär Brent Burns stort har jag inte, men... Okej, men en spelare som jag tror mycket väl kan hamna där som skulle passa in i bilden väldigt bra, för att det är en local boy. Det är faktiskt TJ Oshie jag har skrivit upp.
Jaha.
Han är ju född i trakten av Seattle, strax norr om där i Mount Vermont. Och uppväxt i Seattle-hockeyn. Och Washington har ju goda möjligheter att skydda honom, men jag tror lite samma sak där, att han fyller 35 typ den säsongen Seattle går in i ligan. Han har kontrakt i 4-5 år till. Han har kontrakt i 2025. Och visst, han är fortfarande bra. Han gjorde 26 mål den här säsongen. Men det känns ju som en spelare som kommer tappa. Och det kontraktet var ju väldigt kritiserat när de skrev det. Så långt kontrakt med en spelare över 30. Jag tror att det skulle vara en väldigt bra... Alltså om Washington skulle välja att låta honom gå. Liksom, så skulle det vara en väldigt bra kampanjspelare. Liksom, alltså en affischnamn för... Seattle, alltså en local boy, Osin Chochi. Han är liksom lite nationalikon i USA. Det skulle vara lite... Han skulle passa i Seattle, känner
jag. Ja, men sånt där gillar de ju. Det var ju lika med i Vegas, han som var Vegas-man där.
Derek England där.
Ja.
Precis, och det finns en till local boy som jag kan nämna på samma gång när jag ändå pratar om dem, som är från Spokane, Washington. Alltså delstaten Washington där Seattle ligger. Det är ju faktiskt Tampas Tyler Johnson.
Jag skulle just fråga dig vilka du tror Tampa kommer att lämna oskyddade och hur ångest du kommer att ha för det.
Ja, alltså Tampa har ju för många bra spelare, så de måste ju exponera ett gäng och framförallt forwards. Och jag har skrivit upp fyra forwards som jag tror att tre av fyra av de här kommer att vara exponerade. Så det är välja att vraka för Seattle helt enkelt. Och det är Tyler Johnson, André Palat, Alex Killorn och Yanni Gourde.
Ja, Gourde.
Går det, precis. Och då tror jag att om han är öppen så tror jag att de tar Tyler Johnson med tanke på att han är Seattle-kille.
Ja, de får ju bara plocka en, ska man ju komma ihåg.
Ja, precis. De kan inte ta hela gänget här. Nej, det är en per lag. Mm.
Men det är ju samtidigt lite känsligt. De som blir exponerade och sen blir kvar, det måste ju kännas lite surt.
Ja, precis. Och det är därför det är lite känsligt till exempel, alltså om, ja, eller för sig, om Brent Burns skulle lämnas öppen, då kommer de ju ta honom. Men det blir ju känsligt att göra så med stora, alltså med, speciellt med stjärnor liksom, som tror att de är önskade.
Ja, liksom. Så André Palat kommer in och säger,
Nej, kunde ni släppa gratis, ja. Okej. Okay. Ja. Ja, jag har några till sådana lag där jag tror att riktigt bra spelare, eller liksom profilstarka spelare, kan lämnas oskyddade. Jag kan ta Nashville igen då. Där ju de mycket väl kan välja att skydda fyra backar och då bara få skydda fyra forwards. Och vilka ska man ta då? Man kommer ju ta Victor Arvidsson, man kommer ta Filip Forsberg, man kommer ta Matt Duchene. Och min fråga är i så fall, kommer man ta Ryan Johansson? Med hans 8 miljoner dollar per säsong, med att John Hines skickar ner han i fjärde serien mycket här på slutet. Och
ja, då måste han ju spela mycket, mycket bättre nästa säsong.
Precis, exakt. David Poyle har gått ut och kritiserat han öppet här nu, och han själv har gått ut och sagt att han har sett klipp på sig själv och tänker, vad håller jag på med? Mm. Jag är ju dålig, liksom. Så att Ryan Johansson skulle kunna vara en spelare som lämnas öppen. Det är ganska stort namn ändå.
Järnkrok?
Ja, järnkrok, precis. Alltså, speciellt om de bara går med fyra forwards, då blir ju järnkrok öppen. Jag ska ta lite mer svenska sen.
Järnkrok känns som en potential Seattles William Karlsson.
Ja, precis. Jag har, han skulle kunna vara en sån. Jag har en sån speciell kategori bland svenskarna. Vilka skulle kunna vara Wild Bill i Seattle? Liksom. Jag tar några stora namn till här i andra nationer. Jag tänker att en sån som Vincent Trocheck faktiskt skulle kunna. Som jag sa precis med Carolina, om de väljer att gå fyra backar och bara skydda fyra forwards, då tror jag att de väljer att skydda Sebastian Aho, Tovo Teräväinen, Svechnikov, och så måste de skydda Jordan Stahl som han har klausul, och då blir ju Trocheck öppen. Det är en bra spelare att få in också.
Ja.
Ja, och sen har vi St. Louis, som jag sa, Vince Dunn tidigare på backsidan, alltså de har ju så mycket bra forwards. Jag menar, en sån som Oskar Sundqvist i fjärde kedjan. Kanske de inte har möjlighet att skydda då. Sammy Blay, Zach Sanford, Jordan Cairo och alla andra såna här unga spännande spelare de har som inte kommer vara extempt, alltså inte kommer vara, alltså kommer vara tillgängliga. Så att de kommer kunna ta en riktigt bra spelare från St. Louis. Det är 100% säkert.
Ja.
Och ett annat lag som jag tror kommer tappa en bra spelare, det är sista jag kan nämna här innan jag går in på svenskar, där visserligen en svensk kan bli plockad, det är Philadelphia Flyers. För att jag tror att de kanske bara väljer att skydda, får se om de väljer 4-4 eller om de väljer, jag tror att de kanske väljer att skydda då, tre backar och sju forwards, men ja, då kommer de ju skydda Sean Couturier, de kommer skydda Claude Giroux, de kommer skydda Kevin Hayes som har klausul, de kommer skydda Travis Konecny nu. Då är vi uppe i fyra stycken och då kan de bara skydda tre till när de har namn som Nolan Patrick, Oskar Lindblom, James Van Riemsdyk och Jakub Vorasek. Jag menar, det är, någon av dem kommer vara tillgänglig.
Så att, Rangers då?
Ja, precis. Det, ja, exakt. Jag tog inte med Rangers här heller.
Mycket. Nej, alltså, det är inte så mycket spännande. De kommer skydda det de har.
Ja, det var lite så jag kände. Plus att det är lite oklart med kontrakt och sådär. Vilka som faktiskt blir kvar och vilka som lämnar. Så där tyckte jag var lite svårt att förutse.
Ja.
Ja. Nej, men ska jag ta svenskarna då?
Ja, min vän. Gör det.
Ja, precis. Den första jag skrev upp var ju Burakovsky då. Av tidigare nämnt själv. Sen har jag skrivit att Joel Eriksson Ek, som jag tycker har gjort en väldigt bra säsong i Minnesota, mycket väl kan bli öppen. Inte för att Wild vill det, men jag är garanterat säker på, som läget är just nu, att de vill skydda fyra backar. De vill skydda Spurgeon och Suter som har klausuler, och de vill skydda Dumba och Jonas Brodin. Och då kan de bara skydda fyra forwards, och då tror jag inte att det räcker till, för det finns inte plats för Eriksson Ek. Så det, och Eriksson Ek tycker jag är lite så Wild Bill-potential också.
Ja, kanske. Men han kommer inte göra 43 mål.
Nej, men han precis. Han har ju liksom, han har hamnat i det här defensiva facket att han ska vara någon slags tvåvägsforward och spela...
Defensiva packet?
Packet, ja. Ja, facket kanske snarare än packet. Ja, men som William Karlsson var i Columbus. Han var ju liksom en boxplay-specialist ungefär.
Ja.
Och spelade fjärde kedjan. Och lite samma sak med Eriksson Ek. Som ändå har visat tidigare vilket fantastiskt skott han har. Alltså han skulle kunna göra mycket mål i NHL, tror jag. Jag kommer ihåg JVM när han gjorde 6 mål på 7 matcher. och var kaptener i VM-laget och var väldigt viktig offensivt för Sverige. Så att det finns en uppsida offensivt hos honom som kanske skulle kunna förlösas i en ny miljö.
Ja, i synnerhet som man får Rickard Grönborg som coach.
Ja, precis. Men vet, det kanske blir Grönborg i Seattle. Ja, men vet.
Det skulle vara något.
Det skulle vara något. Annars, som vi har nämnt tidigare, så är ju Gerard Gallant tillgänglig fortfarande. Om han vill göra samma grej igen.
De Boer tillgänglig.
Nej, han är ju i Vegas.
Ja, just ja. Vad dum jag är. Ja, just det. Han fick ju nytt jobb direkt då.
Precis, du glömde bort att han tog över Vegas direkt.
Ja, Gallant känns ju som en galant lösning.
Ja, precis. För han har ju gjort just det här en gång tidigare. Jag har skrivit upp, jag tror att han blir skyddad åt att han, den här spelaren som jag kommer nämna nu, och att han kanske gör en, att han kanske får en William Karlsson-utveckling i sin nuvarande ganska nya klubb. Det vill säga Lukas Wallmark.
Ja, precis.
Han skulle kunna göra en William Karlsson i Florida som han nyligen har tradats till. Men jag är inte säker på att han skyddas. Det är lite oklart hur deras situation blir, om de kommer förlänga med Mike Hoffman och Yevgeny Dadonov. Och om de inte gör det, då kommer Wallmark garanterat att skyddas. Men om de gör det så kanske det blir ont om plats annars. Jag har skrivit upp Pierre Engvall som en potentiell William Karlsson-kille också.
Mm-hmm.
Jag tror att Toronto har ju så mycket bra forwards så att de kommer ha svårt att skydda allihop, och Engvall kan mycket väl lämnas utanför. Men det är som du har sett honom live och som Kyle Dubas och Sheldon Keefe har sagt om honom också, att egentligen är ju det han den typ ultimata hockeyspelaren. För att han har storleken, han är stor, han har räckvidden, han har snabbheten.
Ja.
Han har spelintelligensen. Alltså skulle han bara få allt att falla samman så har han ju liksom alla verktyg för att bli en superstjärna liksom. Om man verkligen har den potentialen, då återstår att se liksom hockey IQ-mässigt, men där finns det en väldigt lovande spelare som fick en väldigt fin utveckling här under vintern.
Ja.
Ja, jag har skrivit upp Alexander Nylander, jag har skrivit upp Elias Andersson som tänkbara, alltså kunna bli tillgängliga så där. Gamla stortalanger som kanske kan vara fortfarande intressanta för det här laget, jag vet inte.
Victor Hedman.
Nej du. Så får se.
Nej du. Nej du.
Ja, jag har tre namn kvar här på listan, och det är etablerade svenska stjärnor som du kanske tycker låter lite konstigt att de skulle lämnas oskyddade, men som har lite att göra med deras ganska stora kontrakt och att de är till åren komna och att det har gått ytterligare ett år när det är dags för Seattle att göra den här draften. Mm. Och den ena jag har skrivit upp är Gustav Nyqvist i Columbus. Hästpolo.
Ja. Ja.
Och ja, där tror jag även att Alexander Wendberg mycket väl kan bli tillgänglig. Och sen så den andra spelaren. Det här är lite, kanske inte chock, men ja, men var beredd nu. Patrik Hörnqvist.
Ja, men du kan inte chocka mig.
Nej, efter Brent Burns så kan jag inte chocka dig längre faktiskt. Ja, det tror jag skulle vara en kanonspelare om han skulle bli tillgänglig. Visst, de kanske tar en målvakt från Pittsburgh, vem vet. Men Hörnqvist är ändå, vilken glädjespridare att få in i ett nytt omklädningsrum. Och dubbel Stanley Cup-mästare. Med mycket rutin. Han skulle nog göra gott för Seattles liksom, nya start liksom, i ligan. Tror jag.
Ja, fast jag tror Pittsburgh är väl månader kvar också. Mm.
Jo, precis. Men 35 bast vid det här laget. Och alltså när Seattle ska drafta och har ju ganska stort kontrakt i ett Pittsburgh som inte har så mycket löneutrymme. Så, ja. Det är så jag grundade mitt argument på.
Ja.
Alltså där var min Seattle-genomgång.
Ja, du sa att du hade något till svenskt namn.
Nej, det var Nyqvist och Hörnqvist.
Mm. Jag trodde du skulle dra till med Bäckström.
Nej, men han kan de faktiskt inte.
Men han är skyddad.
Han är skyddad.
Eller han har.
Han har klausul. Ja.
Coolt. Så att, ja. Ja, ja. Men det var intressant tycker jag. Bra genomgång.
Ja, men det var ju bra. Det som sagt, det kommer hända mycket tills dess, så de kan göra trader och ha sig i Seattle och sånt där. Men några av de här namnen som jag nämnt kan vi konstatera att de kommer vara tillgängliga.
Ja. Mm.
Och det låter som att de får ihop ett ganska bra lag, precis som Vegas fick.
Ja, får de ihop de här du har nämnt, så då blir det ett väldigt starkt.
Ja, då är de plötsligt en contender direkt. Liksom.
På pappret i alla fall, ja. Mm. Ja. Men hörde du, då är vi klara för den här veckan. Då är det så mycket. Och Vi har bestämt oss för att nästa vecka så tar vi en liten paus. Vi har midsommaruppehåll här, så vi får vara lite lediga och vänta in att det händer lite mer saker vi kan prata om. Det blir lite tunt med ämnen.
Ja, precis. Det är kul. Och nu har vi haft tid att grotta ner oss i Seattle nu, till exempel. Och vi har kunnat haft våra All-Star-lag som vi hade tidigare i våras och alla andra specialer vi har haft. Och det här Seattle-ämnet till exempel fick vi inspiration av från lyssnare som hört av sig med förslag på ämnen. Och någon som hörde av sig om kan inte spekulera lite inför Seattles kommande intåg. Så att det tackar vi för. Men nu känner vi att vi har kört på oavbrutet sedan början av september.
Ja.
Och vi har för sig inga problem att snacka i NHL. Men det kan behövas en liten midsommarbreak här och hämta lite ny energi och köra igång igen sen när det börjar eventuellt då närma sig återstart i juli.
Vi kör månadsskiftet helt enkelt.
Ja, så att, och då kan vi ju diskutera lite hur det gick i draftlotteriet då, som ska vara 26 juni. Får vi prata om då till exempel. Yes. Men, tack så mycket för att ni lyssnar på oss även i dessa tider när det inte är någon hockey överhuvudtaget. Men nu tar vi ett litet break och så får ni ha en jättetrevlig midsommar, säger vi.
Ja, verkligen. Happy midsommar. Det är bästa tiden på. Jag fyller alltid år kring midsommar. Så att, bara en sån sak.
Bara en sån sak, ja. Så att, jag säger, då, du har ju hunnit fylla år då, tills nästa gång vi pratas i podden. Så att jag och alla lyssnare, vi säger ett stort hurra för Per Bjurman.
Tack, tack.
Inför födelsedagen. Ja. Mm. Men vi säger väl på återhörande tills nästa gång det är dags för lite NHL-snack.
Yes, hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.